Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Hej, jag heter Johanna Lundström och jag är förkyld. Men jag är också en person som går runt och tänker på olika saker. Och just nu så tänker jag bland annat på det här med inre gränskontroller. Det är ett begrepp som vanligtvis syftar på ID-kontroller som upprättas vid gränsen mellan två länder inom Schengenområdet. Trots att avtalet om fri rörlighet säger att sådana kontroller egentligen inte ska göras. Men det här begreppet har varit väldigt aktuellt ända sedan den 12 maj 2016 då Sverige införde kontroller vid gränsen mot Danmark efter en rekommendation från Europeiska rådet eftersom man hade märkt att Grekland i sin tur inte hade koll på EUs yttre gräns, den mot Asien och Afrika. Det handlar alltså om att ha kontroll över vem som är främling och vem som hör till. Men det här begreppet, inre gränskontroller, det har också fått mig att fundera både i vidare och i snävare cirklar kring just gränser som fenomen. Kring vad som skiljer folk från folk och vad som generellt händer när de möts. Inre gränskontroller. Jag associerar vidare till tanken på att det inte bara finns gränser runt en stat eller ett samhälle, utan också inom det. Och det är inte särskilt kontroversiellt att påstå att det finns skillnader mellan folk och folk, om man med folk menar massa olika individer. Alla vet att människor är olika. Att man har olika förutsättningar, olika behov, olika intressen och olika synvinklar. Men däremot så är det kanske fler som tycker att det är provocerande att tala om skillnader mellan grupper. I jämlikhetens Sverige så vill vi kanske inte alltid tillstå att olika grupper är något att ta hänsyn till. Vi tänker att alla ska hur som helst ha lika rättigheter och skyldigheter och då är grupptillhörighet inte relevant. Och att tala om grupper, det är att peka ut grupper. Och peka ut folk, det är inte så bra. Eller så tänker vi att om vi nu ska prata om olika grupper så ska jag hur som helst alla grupper ha lika behandling. Att ställa grupp mot grupp, det är det sista vi vill göra. Och ja, jag kanske har fel. Men jag har en känsla av att vi har svårt att prata om just grupper i Sverige. Staten är vårt kollektiv. Och nästa nivå är individnivå. Grupptillhörigheterna däremellan har vi lite svårt att hantera. Är det så? Och varför i så fall? Är det för att vi automatiskt tänker oss att olikheter är lika med ojämlikheter? Eller att olikheter tyder på gränser som per se är något negativt? Och att ett gott samhälle därför är ett gränslöst samhälle utan fronter och därmed inga konfrontationer. Grupper associeras till grupperingar och grupperingar associeras till konflikter. Men om det goda samhället är ett enhetligt samhälle, i så fall har Sverige en lång väg att vandra. För visst finns det grupper i samhället idag som människor identifierar sig med hjälp av. Och visst finns det grupper med olika intressen, olika förutsättningar och olika synsätt. Med andra ord, det finns inre gränser i Sverige. Och därmed har vi också potentiella konfliktytor. Så frågan är om vi ska satsa på gränskontroller också när det gäller de här gränserna. Precis som vi gör vid de geografiska. För att hålla ordning i samhället. För att kontrollera vem som är främling och vem som är samhällsmedborgare. Vad som hör hit och vad som inte gör det. Eller är gränsen helt enkelt en plats där olikheter kommer i kontakt med varandra? Fem hav och fyra floder av gränslandet. Om man frågar mig så skulle jag vilja påstå att det varken är grupperna eller gränserna emellan dem som är det stora problemet eller den stora utmaningen för ett samhälle. Utan problemet är att vi så ofta arbetar mot dem, grupperna och gränserna, alltså, istället för att arbeta med dem. Det är lätt att vi hamnar i ett av två diken. Antingen att vi förnekar att det finns skillnader och gränser mellan grupper och därför inte förstår hur olika man kan uppfatta saker och ting. Risken med det är att vi aldrig kommer kunna komma överens eller förstå varann. För vi ser inte ens att vi ser saker olika. Det andra diket är att man menar att olika grupper är så olika att de aldrig kommer kunna samexistera. Och att vissa grupper därför ska motarbetas, marginaliseras och motas bort. Det är verkligen två motsatta diken. Men båda ytterligheterna har en sak gemensamt. I det att målet är ett friktionsfritt samhälle. Utan inre gränser, bara yttre. Men det kanske finns ett annat, mer konstruktivt sätt att se på gränser. Både när det gäller synen på vad de är och vad de genererar. Så okej, om vi börjar där och frågar oss, vad är en gräns? Vad handlar det egentligen om? Den definition som ligger närmast till hands är kanske den att en gräns är vad som skiljer någonting från något annat. Gränsen som uppdelare. Men efter lite närmare eftertanke skulle jag vilja påstå att det är nog riktigare att tala om gränser som platsen där någonting och någonting annat möts. Gränsen som beröring. För tänk så här. Har du någon gång blivit innesluten i en riktigt hård kram någon gång? Förutsatt att människan som omfamnar dig är en person som du känner dig trygg med, så är det en behaglig känsla. Och jag har funderat på varför. Och jag tror att det har att göra med den existentiella tydlighet som en rejäl kram kan framkalla. När man är omsluten av en annan kropp så kan du lättare känna var du själv slutar. Genom kontakten med någon eller något annat så blir det tydligare var de egna gränserna går och därmed lättare att definiera vad som är du. Det här är alltså en av gränsens positiva effekter. Att konturerna blir synliga, att existensen av något träder fram. Det kan vara på gott eller ont, eller helt utan värdering, men saker blir påtagliga vid gränser. Huden utgör gränsen där en människas kropp möter allt som inte är hon. Och när någon markerar gränsen för sin vilja med ett nej, så framträder substansen i vad som är hennes vilja. Statsgränser identifierar människor som medborgare eller främling. Identiteter som inte hade varit så påtagliga utan pass och tullar. Och det är först när man passerar gränsen för hur högt det är okej att skratta på bion som man märker att det tydligen existerar en norm. Och vid gränsen mot och mötet med en annan kultur så upptäcker jag att jag tydligen är präglad av en svensk dito utan att jag märkt det tidigare. Kort sagt, utan mötet, utan kontakten med något annat hade jag aldrig fått syn på existensen av det första. Birds flying high, you know how I feel. The sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for. Feeling Good med Hayley Klinkhammer. En annan effekt som gränser genererar, det är turbulens. När det blir tydligt att det ena och det andra är olika saker, då händer det något. Hav är hav och land är land, men vid stranden där de två möts, där brusar vågorna som mest. Det uppstår en friktion. Och överför till den situation som uppstår då olika kulturer eller olika gruppintressen kommer i beröring med varandra, så kan den här friktionen tolkas som en konflikt. En negativ sammanstötning. Eftersom det finns något i oss, typ en naturlag eller något, som gör att vi allt som oftast föredrar bekvämligheten i ett fortsatt stillestånd, det oföränderliga, framför det turbulenta. Men för den som vågar och orkar stå kvar i det turbulenta så kommer det snart att bli tydligt att det finns en energi som frigörs av den här friktionen. Vid gränsen framträder med andra ord inte bara vad som är det ena och vad som är det andra. Det uppstår också ett tredje ting, nämligen relationen eller förhållandet mellan det ena och det andra. Därför är gränslanderna de mest dynamiska platserna att vara på. Det är där det händer. Och visst, när det gäller mötet med andra människor så kan den här nya uppkomna relationen bli jobbig eftersom energinivån ökar och något nytt börjar formas. För det kräver alltid ett arbete. Och det är inte alltid att man är beredd att stå kvar i det. Så därför undviker man gärna att möta en annan kultur. Oavsett om det gäller etniska sådana eller sådana som finns i andra typer av samhällsgrupper. Ett annat uttryck som rädslan för gränsturbulens kan ta sig, det är att man inte markerar sin vilja med ett ja eller nej för att slippa undan den där höjda energinivån i mötet med en annan åsikt. Och absolut, det finns tillfällen och tider då man inte har tillräckligt med resurser för att klara den där utväxlingen av energi. Men jag tror att det är viktigt att vara medveten om att all retirering från gränserna tillbaka in på de där bekväma ytorna långt bort ifrån friktionen, det innebär ett stillastående. För ett framåtskridande, det kräver att saker träder fram.
Om att älska mig själv. Jag drömmer om att vara äkta och på riktigt. Jag drömmer om att våga känna efter. Om att vara konstnärligt skarp och fri.
Kunna bli så.
dem överallt. Tonerna som de stal får vi tillbaka tusenfalt. Vet du vad?
Jag drömmer av silver. Någonting som påverkar hur vi känner inför gränser och olikheter, det är hur vi ser på det okända. När vi talar om gränser så talar vi ofta om sånt som vi uppfattar vara antingen hitom eller bortom en gräns, utifrån var vi själva befinner oss. När vi till exempel talar om en gräns för vad som kan accepteras, i vilken fråga det nu än må vara, vad är det då som ligger på andra sidan gränsen för det acceptabla? Är det något onormalt eller skandalöst som ligger där på andra sidan? Påverkar det vår syn på var gränsen går om vi betraktar gränsen från den normala sidan, så att säga, hitom den, eller om vi stod bortom den på den sida som anses onormal? Skulle kanske gränsen flyttas och färre fenomen betraktas som onormala eller konstiga om vi för ett ögonblick betraktade gränsen från det andra hållet? Och när vi säger att det finns en gräns för vad vi klarar av, till exempel när det gäller asylmottagande, så vore det intressant att prata mer om vad det är vi ser bortom gränsen. Är det kaos? Går det i så fall att definiera vad vi menar med kaos, så att det går att känna igen när vi ser det? Skulle det i så fall visa sig att gränsen inte är passerad? Jag tänker ibland på vår rädsla för just kaos. Och jag undrar om vi egentligen inte är så rädda för kaoset i sig, utan snarare vad som skulle kunna hända om vi lyckades övervinna det och därmed skapa en helt ny värld. Om kaoset har blivit något vi vant oss vid, så kanske det känns tryggare att få ha det kvar, om inte som en tydlig fiende, istället för att behöva gå in i något nytt och ovant. I den antika hebreiska kulturen så var havet en symbol för kaosmakterna, de okända djupen och stormarna som kunde döda. Och det finns en intressant berättelse i Markus evangeliet i Bibeln om en storm på Galileiska sjön. Det var en grupp av Jesus följeslagare som vid ett tillfälle befann sig i en båt mitt ute på en sjö, mitt inne i en storm. Och de var livrädda för att gå under. Jesus däremot sov lugnt i båten ända tills de andra väckte honom och i panik frågade hur han kunde sova när det var fara för livet. Men det som hände var att Jesus talade till stormen och allt blev lugnt. Kaoset var borta. Men det står inte i texten att lärjungarna blev glada, vilket man skulle kunna tänka sig vore en rimlig reaktion. Istället så blev de ännu mer rädda för Jesus. De undrade vem han var. Han som till och med tydligen hade makt över stormen och kaoset. De anade troligtvis Jesus gudomlighet och hela deras världsbild och hela deras tillvaro stod vid randen till något radikalt nytt i så fall. Och den insikten skrämde dem. Jag tror att den här berättelsen säger något generellt om oss människor. Att ibland är vi mer rädda för att lyckas än för att misslyckas. För om vi lyckas så kommer allt att bli nytt och ovant. Och kanske är det så att vi alltså inte ens vill lyckas med att ta vara på energin och turbulensen som uppstår i mötet vid gränserna. För om vi skulle lyckas med ett på riktigt mångkulturellt samhälle till exempel, så skulle det betyda att Sverige blev någonting nytt. Och frågan är, vill vi det? Vissa kanske svarar nej på den frågan och därför väljer att i första hand försöka hantera stormen genom att aldrig komma i kontakt med fronten, det vill säga att undvika konfrontation. Eller kanske, om det nu inte funkar, försöka bygga en världsbild där stormen och kaoset betraktas som normaltillstånd. Och där idén om ett kulturkrig eller någonting blir en stormvind att luta sig mot. Och därför mer önskvärt än en stilla fred som gör att man tappar balansen ett ögonblick när motståndet försvinner.
Jag minns att mamma sa, glöm bort vart du kom ifrån. Du får gå vilse nu, behöver inte fastna i något. Och hitta vänner som kan älska om du inget har. Så vart du än tar vägen kommer de att alltid finnas kvar.
Aldrig bli som förr av Lale. Så, alltså. Det finns mycket att tänka och prata om när det gäller gränser. Inre gränskontroll. Gränssnitt. Gränsen som uppdelare eller gränsen som mötesplats. Där två olikheter kommer i beröring med varandra och någon form av interaktion uppstår. Platser där existensen av saker och ting blir tydliga och framträdande. Och där det skapas något i turbulensen då de möts och reagerar med varandra. Ingen har sagt att det är enkelt. Men det är chansen till något nytt. Tack för att du har lyssnat.